With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. Han har kommenterat mängder med Champions League-finaler i fotboll. Han debuterade förresten tillsammans med undertecknad i Stocksunds ishall. Det handlade om damcurling då, lag Elisabeth Högström och ett inslag till Radio Värmland. Han har spelat pojklagsfotboll med Anders Lindpar och varit MTG-koncernen trogen sedan 1995. Det handlar om Henrik Strömblad, kommentator på Viasat i denna veckas Holmgren möter. Hör hans resa från grusplanerna i västra Stockholm till de stora arenorna. Innan du får ta del av Henkes historia så vill jag bara säga att det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook, Holmgren möter, eller Twitter, Niklas_Holmgren, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Dags att höra till Henrik Strömblad. God lyssning. Kurt Staffan Henrik Strömblad, född den 6 maj 1965. Ett stort grattis i efterskott.
Tackar, tackar.
50 år. Hur tacklade du den magiska åldern?
Jag försökte se det som att jag gått igenom första halvlek i livet. 45 minuter plus 5 minuters tilläggstid. Så att efter en kort paus, som väl inte var speciellt lång, så är jag nu inne i andra halvlek.
Blir det stopptid på andra också, tror du?
Ja, obegränsat med stopptid. Och förlängning och straffar och slantsingling och stensaxpås och allting.
Ja, Solna. Vi sitter här och ser Bromma. Brommalandet, som det också heter. Och Brommapojkarna, det är klubben i ditt hjärta, och du har stort EP hjärta. Berätta hur det stora hjärtat har kommit till.
Det är ju framförallt för att jag har haft min uppväxt i BP, och ett av mina bästa beslut i livet var när jag var 12 år, när jag fick frågan från Tommy Söderström, den stora ungdomsscouten i BP, som ju fortfarande sköter ungdomsfotbollen där. Trots att hans brorsa lirade i det laget och stod i mål som jag gjorde, så frågade Tommy mig. Vi var inne i Rålasåsparken och såg och tittade på Stan Cup, kom jag ihåg, under bron när det regnade där. Och så sa han, kan du inte komma över och lira i BP med grabbarna här? Kan du få vinna grejer? Och BP 65-lag då, det var ju det bästa laget i Sverige. Så det var ju fantastiskt att få den frågan. Mina lagkompisar i Spånga, som inte var lika ambitiösa och ville satsa där, de blev ju lite sura och tyckte att jag var en svikare då. Men någonstans så kände jag att det var ändå ett jättebra beslut. Jag fick träffa dem som är mina vänner för livet, som är fortfarande mina bästa vänner som jag spelade med. Jag räckte väl upp till att få träna med A-truppen lite, spela allsvenska reservlagsserien. Sen kom jag tillbaka till BP och jobbade med klubben och jobbade med marknadsföring och information. Och sen har jag ju tränat sonen där under 5-6 år också. Så att det har liksom många rötter som fastnar på Grimsta och runt i planerna i Västerort.
Ska vi ta det på en gång? För jag vet ju att, för jag var ju själv med och spelade lite mer, jag är i årgången under. Men jag spelade också i Brommapojkarna. Det klassiska 65-laget med mängder av profiler. Ni var fantastiska, som sagt. Och är det ett klassiskt BP-lag, då är det ett bra lag under ledning av Virus Gode. Berätta om det här gänget som åkte runt och vann i stort sett allt.
Det som var fantastiskt med laget i mångt och mycket, det var ju att det var så många bra fotbollsspelare, och att Virus då, som du nämner, han var ju som en pappa för oss. Han var väl ingen tränare egentligen, och när jag började så hade han tagit ett steg tillbaka. Då var det en kille som hette Gordon Rönnberg som var en sån här riktig tränare, men han blev för mycket tränare för grabbarna. Han satt och ritade upp straffområdet i fyrkanter och det skulle analyseras allting. Men just att killarna var så bra, spelarna, och vi skulle ju spela som Holland, tyckte han. Det var ju populärt innan på 70-talet med Johan Cruyff där. Just att man skulle veta sina positioner, man roterade och kunde snurra på positionerna, och det klarade alla att göra också. Så att det var ju just att spelskickligheten, det var ju signumet för det laget, kan man säga. Sen hade vi ju spelare som Limpan och Anders Limpar som ju gick längst av oss alla. Håkan Stegrud. Det var fyra killar som gick rakt upp i A-truppen ifrån pojklaget. Det säger ju en del av kvaliteten då. Men jag minns min första träning där.
Det var Limpan, det var Håkan Stegrud, det var Danne Sangren och Fredrik Sträng, va?
Precis, ja. Och min första träning, just Fredrik Sträng där. När jag kom upp på Södra Ängby bollplan, det var en regnig oktoberdag. Och var man lite nervös, skulle få träna med det här stora laget som man visste var jättebra. De hade vunnit St. Jerry-cupen året innan och åker runt och vinner cupen i Sverige. Och där de vunnit Kluringcupen precis, som var Aftonbladets stora cup i Stockholm då. Och Fredrik Sträng hade brutit armen i finalen där och kom med gips från axeln ner till handleden. Han bodde i Kälvesta som ligger i närheten av där jag bodde i Nälsta. Och det kan man säga är säkert en 8-9 kilometer mellan Kälvesta och Södra Ängby bollplan. Men han är så ambitiös, Fredrik, så han hade gått den här sträckan, för att han kunde ju inte springa när han hade gips då. Och då tänkte jag så här, jädrar, vad är det här? Liksom, vi var 12 år, vad är det för lagkompis man har som går hemifrån? Han har brutit armen precis. Oh, nej, men han skulle hålla igång, det var meningen liksom. Mm.
Ja, det var flera här, var beredd. Du får gärna, säkert många kompisar som kommer lyssna på det här. Du får ju skicka en sning till och...
Ja, nej, men sen har ju de andra som jag umgås jättemycket med. Då har Stegrud definitivt, Danne Sangren, Niklas Järnström, Benke Jonevet, Peter Sjöblom. Det roliga är ju, och det är faktiskt en stor poäng med det här laget när vi ändå pratar om det, det är att vi bestämde oss ju när vi var 25 ungefär att AIK var en av våra stora rivaler, att vi skulle möta varandra i en match varje år. Och då började vi med 11 man och då lirade ju alla fortfarande. Körde 2:45 och högt tempo och sådär. Och sen så har vi då trappat ner där. Men vi har hållit på i 25 år nu när vi fyller 50. Och vi spelar en match varje år, ofta i november, oktober. Och så har vi lite middag efteråt. De slog oss på banketten i alla år. Vi brukade vinna matcherna. Och sen så kom det en liten svacka för oss. Men nu senast när vi lirade uppe i nya fotbollshallen på Grimstad där, så vann vi ju igen då förstås. Och jämnade ut lite på banketten.
Förstås!
Ja, jag tror vi leder statistiken med rätt överlägset där. Mm. Men det roliga är att träffas, och jag tror det är ganska unikt. Hur många pojklag som spelar mot varandra på 70-talet spelar fortfarande en gång om året mot varandra. Det är ju en rätt stor grej.
Mm. Jag minns det, jag var med i Karlstad, Scandinavian Sandcup vill jag minnas, och för jag var med i ett lag och åkte ut i semifinal mot Gamla Uppsala på en regntung plan. Conny Askelöf, pojklandslag, som han gjorde målet. Och så minns jag matchen efteråt då, och Limpard, och han ville inte vara med, han tyckte det var, vi skulle spela match av tredje pris då. Det var ju ett bra lag i övrigt då, men så kom Limpan in, han satt i folkvagnsbussen, Virus folkvagnsbuss, och lyssnade på musik. Ja. Så det stod 2-1 eller något sånt där, så kom Limpan, nej, ville han vara med och spela lite Limpan, så gjorde han tre mål, så gick han och satte sig i folkvagnsbussen igen. Det var ju, ja.
Är du säker på att det var musik han lyssnade på? För jag kommer ihåg, det hade ju precis den här Sony Freestylen kommit, ja. Och han satt med den där i omklädningsrummet, och jag gick fram och sa, vad är du lyssnar på för något, Limpan? Så här, lyssna, sa han. Så gav han mig lurarna och så hörde jag bara, du dånar i öronen, så bom, bom. Så man, vad fasen är det här för något? Är det Viggenstarter? Det är så jävla häftigt. Så att han har lyssnat på, ja, jaktplanet, ja. Viggen som startade.
Ja, det var ni var ju så bra så att en match om tredje pris i en utav Sveriges främsta ungdomsturneringar, det var liksom, vadå? Så bra var ni?
Ja, det är möjligt, och det är klart att det var en besvikelse. Jag kommer faktiskt ihåg den där matchen vi pratade om, när vi torskade mot Gamla Uppsala, och det var en stor besvikelse. Det här var ju bland de sista åren innan vi skulle gå upp i juniorlaget där, att det var vatten över hela planen, och de vägrade byta till en plan som var torr bredvid. Grabbarna ville byta, men deras ledare kom springa och sa, nej för fasen grabbar, byt inte, då har vi inte en chans. Så att det är sådär vi kan snacka om fortfarande i laget. När vi träffas och sitter där och drar våra minnen liksom. Kommer du ihåg den där jäkla matchen där? Och de hade någon tokig farsa som kom ner där. Vi jagade en kvittering i förlängningen, och så la en av våra gubbar upp bollen och skulle slå en hörna, och den här farsan gick fram och sparkade ut bollen i skogen och sa att den låg utanför den här lilla halvcirkeln där, när man lägger i hörnorna. Och då var det nästan så att hela vårt lag började jaga den här gubben upp i skogen.
Har du en sån här pojklagsmatch eller en ungdomsmatch som du minns speciellt från din karriär, ditt livsmatch?
Mitt livsmatch, oj. Nej, ja, jag minns Sankta-finalen på mot Hammarby, som ju var den stora matchen i Stockholm, och Sankta-finalerna, och de gick ju alltid på Söderstadion eller på Stadion eller på Råsunda eller någon stor arena där, och det stod ju mycket Expressen och det var mycket bilder och allt. Det var ju innan det fanns något på nätet på den tiden. Och vi stod varannan match, jag och Peter då, som var den andra målaktien, och han hade gjort en sån kanonmatch i semi mot AIK där och räddat oss, och så vi gick till final, och då tyckte ju många att ja, men han måste få stå i finalen. Men virustränaren, han var stenhård, han sa nej, Henke ska stå, det är varannan match. Och så gick jag in och räddade tre frilägen och lyckades väl se till att vi vann med 2-1 då, så att, och när jag gick av där så stod det flera såna här BP-ledare och sa bra, 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 vi trodde inte det skulle kunna vara så bra, och det kändes rätt. Ja, då sträckte man lite extra på sig.
Vilket år var det här, minns du det?
1980 tror jag.
80, ja.
Då toppade faktiskt med att vinna Sankta i bandy samma år också. Jag och Håkan och Danne spelade med Kjellvästa där i vårt gamla hockeylag då. Så det var rätt kul att få bli distriktsmästare både i bandy och fotboll samma år.
Men var det bara fotbollen som gällde för dig, eller fanns det några andra sporter som pockade på uppmärksamheten ordentligt?
Ja, jag ledde hockey också då, till att börja med i Spånga, leda ute, men jag var ganska kass, och sen insåg jag när jag började spela i Kjellvästa där att de fattade sig målvakt då. Så att då ställde jag mig mål i hockey, och det var kul ända tills de började skjuta stenhårt, grabbarna, när man började få bra slagskott där, då kände man att au, och sen blev fotbollen större och större. Men när jag lade ner hockeyn där så växte bandelaget fram samtidigt, och vi blev ju bäst i Stockholm i bandy då.
Var du målvakt där också?
Ja, utan att träna.
Ja, men då får jag fråga dig, vad är då, nu har du provat på att stå i fotboll, ishockey och bandy. Vad är värst? Vad gör mest ont?
Det beror helt på, alltså fotbollen kan man nog stålsätta sig, smärtan liksom, det är inte kul att få ett skott rakt i ansiktet eller på kulorna eller något sånt där, men jag skulle säga att bandyn var sen spelade i Sollentuna juniorsvenska med dem lite senare i karriären, och blev uppskickad på A-lagsträningarna för att de tyckte att vi behöver en målvakt där uppe, och då var det ju sån här som hade spelat elitserien som stod och laddade, och det kan du tänka dig, man kunde hälla ut fingrarna ur handskarna nästan liksom. Så att visst, bandy, det kunde kännas. Man känner sig så utlämnad som bandymålvakt. Om en kille kommer fri med en, vad har du då? I hockey har du en klubba och du kan följa med på ett annat sätt. Du har en mindre bur att täcka liksom. Men i banden lyckas du följa med honom, och så gör han en sidledsförflyttning till, och så går du tillbaka, så blir kontakt, och då åker du ut 10 minuter, och så blir straff 9 gånger av 10. Så att jag säger att jag beundrar bandymålvakterna på så sätt, i och med att det är inte lätt, och det känns rejält när de trycker på med skotten. Idag har de mycket större skydd, och ja, men det ser ut som hockeyskydden och bojanskydden för en bandymålvakt idag.
Vi hade ju en bandymålvakt för inte så många år sedan, nu tappade jag namnet här, som stod utan handskar. När det blev straff tog han av sig handskarna. Kommer du ihåg det? Han
cykade motståndarna med det. Och sen kommer jag ihåg han Bridholm som stod i Baltic och i landslaget många år. Han hade ju stelopererat lillfingrarna för han hade knäckt dem så många gånger. Så att, då är man dedikerad sin sport.
Ja, Henke, i skolan gick du uppväxt alltså i Nälsta, Spånga, och då undrar jag, eftersom jag kände dig som ung, hur många gånger blev du utkastad för att du störde ordningen på lektionen, pratade för mycket?
Det hände nog ibland att jag blev tillsagd och till och med fick gå ut och lugna ner mig i korridoren och allting. Jag var en skötsam elev, det ska jag säga, och jag hade bra betyg i skolan, men just det där som du säger, pratade var nog mitt stora problem, att framförallt det där att räcka upp handen och liksom kanske inte ta över diskussionen och inte prata för mycket, det fick ju lärarna säga till mig ett antal gånger.
Förutom gympan, dina favoritämnen?
Jag har alltid tyckt om samhällskunskap, historia, språk förstås. Det är ju något av det man jobbar med i livet, här språk.
Ja, du börjar köra lite spanska intervjuer nu.
Men jag läste ju spanska skolan, och sen har jag jobbat
i Spanien. Upp den?
Innan det, så men den har jag försökt att borsta upp, den tyska. Klarar väl hyggligt på om inte rumänigen spänner ögonen igen för mycket. Och sen har jag märkt att språk i det jobbet vi har, du kommer ju mycket djupare in. Kan du läsa en artikel i en tysk tidning eller en spansk tidning eller någonting, så får man ju ofta veta mycket mer än om du skummar de engelska grejerna. En engelsk tidning som skriver om tysk fotboll eller spansk fotboll. Så att språk, det tar det ju djupare in. Och det är väl det de säger till alla spelare också när de flyttar utomlands. Att lär dig språket så snabbt som möjligt för att bli kompis med grabbarna i laget och känna dig hemma.
Efter skolan då så gick du samhällsvetenskaplig linje. Vad hade du för, vad var det för mål? Var det proffsmålis du skulle bli, eller vad hade du för ambitioner då när du gick på gymnasiet?
I alla fall när man började gymnasiet så trodde väl att fortfarande inte kunde räcka så långt, men nej, ja, och sen märkte jag nog att det var ju tufft nog bara att liksom få slå sig in och träna i BP:s A-trupp och vara med där och konkurrera. Så att på den tiden var det inte så. Inte ens Limpan, kan jag säga, som sen var den som blev proffs i vårt lag, drömde om ett proffskontrakt. Han tyckte det var stort när han fick ett allsvensk kontrakt med Örgryte. Liksom. Så att, till skillnad från hur det ser ut idag när du är 15-16 och tillhör de mest lovande spelarna i Sverige då, så har det ju ändrats otroligt mycket. Nu ska de ju till Barcelona innan de har fyllt 15 nästan, tror de, en del av dem. Nej, men mina ambitioner, det var väl ja, på den tiden fanns ju lumpen liksom som en, vad ska man säga, ett rött skynke där. Det var inte så att man längtade efter lumpen. Jag kan inte säga att det var kul det, när jag tittade tillbaka på det, men då visste man att det här måste jag klara av, och sen kan väl livet börja ta fart efter lumpen liksom. Och helst ville man ju göra lumpen så fort som möjligt efter gymnasiet. Så att jag tror att jag körde ett halvår på fritids när jag jobbade där, och det, ja, det var ju för att fylla tiden lite grann då. Och sen så körde jag lumpen i 10 månader i Stockholm, jagade ubåtar i Stockholm.
Ja, såg du någon ubåt? Låg du ute i Horsfjärden och tittade?
Ja, 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 absolut. Det var ju mitten av 80-talet. Så ja. Då var det ju ubåtsjakt varje dag nästan. Vi låg där med såna här mörkersikten och grejer. Varenda pinne var väl en ubåt som har ryckt i linan och jagade ut grabbarna där till slut. Så att, men nej, vi fick aldrig upp någon.
De har inte fått en idag.
Nej, precis.
Ja, förutom när de har kört upp på land själv.
Ja, ja. Så att, nej, det var inte riktigt. Men nej, men sen började väl idén att ta lite fart på att ge mig ut i världen lite. Och jag hade dragit iväg på någon resa där precis innan vi ryckte in i lumpen till Alperna och åkt skidor med några skolkompisar. Och då träffade jag en kille som jobbar som reseledare på sportresor där nere i Alperna. Och det tyckte jag verkade lite häftigt då. Så att då la jag mitt krut på att försöka bli reseledare och lyckades få jobb på en liten resebyrå som körde buss till Alperna. Det var ju stort med bussar på 80-talet. Många som drog ner där på första resan och åkte skidor och hamnade i Val d'Isère, klassiska skidorten i Frankrike. Jag kunde inte ett ord franska, men var tvungen att lära mig, för fransmännen pratade banne med ingen engelska på den tiden. Och det var bergsdialekt också, en sån här riktigt svår franska. Så att, men nej då, så där träffade jag folk som jobbade på Vingresor och blev kompis med dem och lyckades sen få jobb på Vingresor och där blev kvar i 4-5 år.
Du har alltid haft en lidelse för fotbollen, och än idag har du en lidelse för fotbollen upp och spelar tidiga morgonmatch på Skytteholm. Hur tänkte du då? Reseledare, då är du inte hemma så speciellt ofta. Det är svårt att hålla kontinuerligt igång fotbollsmässigt.
Jag var nog lite trött på fotbollen där, lite sådär, jag kände att nu hade jag slagit i taket lite, nu var man på väg in i seniortiden och det var inte, man saknade lite av det här med pojklaget, juniorlaget liksom, och grabbarna hade spridits lite, de bästa hade försvunnit upp till BP:s A-lag, några hade försvunnit till andra klubbar och sådär. Så någon, inte så att jag kände liksom att jag ville lägga ner helt, men jag kände att jag ville göra något annat, och då tyckte jag att då kan väl lägga fotbollen lite på is. Nu spelade jag en hel del fotboll när jag var ute med reseledare. Det är en rolig grej där. Om vi kommer tillbaka till fotbollen, när jag var på Gran Canaria och jobbade, så kommer guys ner på träningsläger. De hade precis gått upp i Allsvenskan, och Bosse Falk var tränare, Samir Bakau, för de som är så gamla som kommer ihåg honom. Han var ju en superstjärna på den tiden då. Så de bodde där nere på Gran Canaria där vi jobbade då. Och så hade de ingen motståndare. Och så var någon guys-kille som sa något, men kan inte ni samla ihop lite grabbar där? Så att jag började gå runt och samla ihop lite gamla reseledare och hittade folk. Så vi lirade uppe på stadion i Maspalomas, den här vinterturneringen alltid brukar vara då. Och sålde biljetter, vi hade Vingradio på den tiden, så vi körde reklam där. Så det kom väl 2000 pers där uppe och tittade på matchen då. Vi var sponsrade av han som arrangerade grisfesten, Casa Antonio, så vi hade Casa Antonios grisfest på tröjorna. I alla fall, det första som hände då, jag hittade två danskar som jobbar på fritidsresor där, som sen, jag visste inte vad de hade för kvalitet, men det visade sig att de hade spelat danska juniorlandslaget. Och det första som hände är att den ena centrar spelar bollen till den andra, som drar en tunnel på en guyspelare, och så går han ner efter kanten, slår ett inlägg, och så kommer den andra dansken och slänger sig och nickar stenhårt i ribban, och Bosse Falk står och skriker, vad fan, sen ska de få gris med spattadorerna, får spela skiten av er grabbar. Sen förlorade vi med 4-1 eller något sådär, men jag fick lite beröm av Bosse Falk där på kvällen i alla fall, när vi stod där och hade bankett tillsammans. Han sa, det syns ju att du har spelat fotboll förut där. Ska du ner till Göteborg någon gång, kan du höra av det.
Men det gjorde du aldrig?
Nej, jag kom inte till Göteborg, jag hörde inte om mig till Bosse Falk heller.
Har du en annan sån här roligt minne? Jag misstänker, eller jag vet ju att det händer rätt mycket udda och roliga saker på de här semesterorterna.
Oj, ja, ja. Det händer väldigt mycket. Det är säkert mycket som inte lämpar sig att prata om heller. Men jag har ju träffat en del roliga folk. Glenn Hussein var ju nere med Göteborg på den tiden när de var stora. De åkte ju alltid ner där. Jag jobbade som golfguide i Tunisien och Roffe Zetterlund, den gamle fotbollstränaren. Mm. Och då brukade jag gå på fotboll där nere i Tunisien. Det här var ju 86, så det var ju liksom inte alls speciellt välordnat och sådär. Men Roffe, jag tror att han hade tagit över Örebro där precis. Så han frågade om man fick gå med där. Och vi lyckades lotsa in honom på stadion där och peka på honom så att han var berömd tränare i Sverige. Så vi hamnade bredvid presidenten där i klubben där. Och sen hade de någon lirare i Esperance där som de hette som Roffe, han petade mig på sidan och sa: du, det där verkar rätt bra, kan man värva honom? Kan du hjälpa till att tolka? Det blev lite fotboll där runt omkring.
Men det blev ingenting med den spelaren?
Nej, spelaren blev inget. Och jag tror att Roffe fick ta sig därifrån själv utan att jag kunde hjälpa honom att värva någon spelare.
Ja, efter reseledartiden så har du 4-5 år.
Mm. Ja, kan man säga. På slutet så var det ju lite mer sporadiskt att köra med bussresor. Så där. Men det var i alla fall 3,5 år på heltid som reseledare. Mm.
Vad gjorde du den andra tiden?
Efter det, när jag kom
hem. Ja, men när du precis, ja. Dels när det inte var heltid och sen...
Min mamma tyckte att det var dags att få lite ordning på livet där, så att hon sa: ska du inte plugga på universitetet nu? Jo, tänkte jag, det kanske jag ska göra. Så jag anmälde mig till ekonomlinjen, vilket ju inte alls var det jag var intresserad av, men det kanske var mer för att glädja min mor där. Så att, och så kom jag hem och så gick jag väl ett halvår där. Och det var väl fel att vara på Stockholms universitet, som ju inte alls är som universitetslivet i Lund och Uppsala och andra ställen. Och då kände man inte heller liksom, aha, men vad är de här berömda festerna och hur umgås man och allt sånt där. Utan, plus att jag kände nog att ekonomi var inte riktigt min bag där. Så att jag drog mig ur det där och mamma var ju lite besviken förstås. Då, men...
Vad jobbade mamma och pappa med?
Pappa är filmregissör. Han gjorde mycket dokumentärfilmer, gjorde barnfilmer och produktioner på SVT. Ingen sport däremot då, men att mamma, hon drev reklambyrå och skrev annonser och copywriter.
Var fick du sportintresset ifrån? Hur kom det? För att du har ju som sagt var en härlig lidelse för idrott.
Det är en otroligt bra fråga. Jag undrar om mina föräldrar är mina föräldrar, för de var inte speciellt sportintresserade. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men jag någonstans tillbaka. Jag kommer ihåg min första match när jag låg och lyssnade på radio på landet. Då var jag nog 7-8 år där. Det var Sverige i Brasilien och landskamp där Roland Sandberg avgjorde. Du är lika gammal så du minns kanske det också.
Ja. Ett år yngre.
Ja, ett år yngre. Det är viktigt att betona.
Just nu.
Precis. Ja. Nej, men och jag började plöja sportsidorna när DN låg framme hemma och liksom, tjata på pappa att man skulle få gå och titta på matcher och sådär. Så att... ja, någonstans, men det var ju helt självväckt. Det var inte så att mina föräldrar sa: ska du inte spela fotboll eller ska du inte börja spela hockey eller något sånt där? Utan jag drog igång hela min sportkarriär själv och höll igång hela mitt idrottsintresse. Farsan kommer att titta. Jag tror min mamma har tittat mer på min son än hon har tittat på mig genom åren då. Men som sagt, det var ju mycket så på den tiden. Jag tror att det var liksom, man drog igång det på egen hand om man inte föräldrarna var passionerade. Mm.
Och så kom du då in i den här mediasvängen. Och jag vet ju ungefär hur det gick till, men du får ju gärna berätta med dina egna ord hur du kommer så att för att det är ju du har läst journalistik, eller hur?
Ja, jo då. Ja. Absolut. Nej, men det var ju när jag kände att jag började bli lite intresserad. Det var i samband med att jag jobbade åt Brommapojkarna då. Så jobbade jag med informationen och marknadsföringen och arrangemangen runt matchen och allting och var speaker samtidigt då. Och stötte på han som sen blev vår gamla chef på Radio Stockholm, Thomas Sturesson. Han kom uppe på Grimsta flera gånger där. Jag kommer ihåg första gången vi träffades så kom han upp och BP hade spelat jättebra där och var väl topplag och allting. Han kom upp vid vår speakerhytt där och jag sa att ja, men det var kul att radion är här liksom, och det är roligt att ni kommer ut där. Det skulle du veta, jag tycker inte BP är speciellt bra. Okej, så var första mötet med han som sen blev din och min chef på radion då. Men i alla fall, där var ju Radio Stockholm ute med en annons, vill jag minnas, där de sökte sportreportrar då. De hade ju ett stort sportprogram som gick på söndagar och torsdagar där. Och det var ju en bra väg in, så att
Det var helt lätt, för jag var där också. Vi kom ner till Pipersgatan och en lördag förmiddag och det satt väl en 80 stycken personer där. Och så skulle det följande 40 komma tillbaka efter lunch. Och
Alltså, ja, amerikanskt test, man skulle göra någon arbetsprov där, och så sa han Sturleson där att ja, jag sätter upp namnen på de 40 som kan komma tillbaka, ni andra får gå hem.
Ja. Och så var vi en handfull kvar då till sist.
Precis, och så hade vi vårt legendariska första jobb, vilket är roligt att sitta här med dig idag, som ju faktiskt var den som gjorde det första journalistiska jobbet med.
Ja.
Den kan vi garva åt ibland, för den kommer vi ihåg.
Ja.
Vi blev utskickade på uppdrag allihopa, och så sa Sturesson: Holm, Strömblott, ni åker till Stocksunds curlinghall. Jaha, okej, okay, tänkte man, vad är det här nu då? Ska vi göra ett reportage om curling? Och så kommer vi ut, jag minns det väl, när damerna som stod i den här fina Brunell-blusen och säger, oh, så fint i radion här! Så... Och det, ja, men curling var väl... Curling det är ju en trevlig sport, absolut, ja. Men den lever väl upp när det är OS, och sen kan jag inte tänka mig att det är något större tryck på curlingen mellan OS. Men jag minns så väl att vi gjorde våra intervjuer. Jag tror att jag gick med mikrofonen och du gick med kvasten där för att få lite såna här fina effektljud och miljöljud där, och sopade och tsch, 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 tsch. Och sen satt vi ju halva natten minst och klippte ihop det där.
Ja, debuten för oss, det gjorde vi tillsammans alltså. Damcurling, Stocksunds ishall, lag Elisabeth Högström, inslaget sändes i Radio Värmland.
Ja, ah, det är inte illa.
De kom från Karlstad nämligen då.
Just det.
Elisabeth Högström, ja. De var stora då, de var riktigt stora. Ja.
Precis, men det kommer jag ihåg att vi fick lära oss också. Att om inslaget inte sänds, då fick man inte betalt heller.
Nej, det var inga stora.
Och det kunde ju vara ett bra inslag man hade gjort till Radio Stockholm till exempel, som ställdes på grund av att det blev en trafikolycka eller något sånt där. Och då fick man ju gnissla tänder, och då fick man ju inte de där 100-lapparna. Men det var inte de som var viktiga där, det var ju erfarenheten att få lära sig. En utmärkt skola. Och, ja, men det finns ju många stora sportjournalister som har gått där. Lasse Granqvist började med sin bana där. Ja. Och Petter Lander, Ola Wenström.
Och Unger.
Tommy Åström vill jag minnas också. Va?
Ja, och Unger och fler. Ja, det är Björn Hansén, Lasse Willemsson, Ralf Nygård. Det var många som passerade revy i den skolan. Men sen försvann du bort lite grann från Radio Stockholm och jobbade med BP, vill jag minnas.
Ja, jo, det stämmer. Jag körde en del med BP där, och det blev då, sen spelade jag fortfarande lite fotboll där, eller jag satsade lite på att lira, så att det, jag var inte lika aktiv som du var. Du var nog mer ute i svängarna, men jag var runt på en hel del och jag lärde mig otroligt mycket, och det var ju liksom, kan man säga, grunden i journalistjobbet, plus att jag kombinerade det med att läsa journalistik då på Poppius journalistskola där. Och läste en kurs även på Folkuniversitetet då.
Vilken nytta har du av det idag, tycker du, att du har läst journalistik i ditt arbete som kommentator?
Ja, framförallt intervjuer, tycker jag. Intervjuteknik, om man har fått lära sig hur man ska sätta upp en intervju och ställa frågor, och att ställa öppna frågor och försöka, du måste ha en tråd, du kan inte liksom bara kasta ut grejer fram och tillbaka, utan och skriva som jag tycker om att göra. Jag skriver ju en del fortfarande, jag skriver ut Metro med lite Champions League-kolumner jag skrev ju en hel del. När du nämnde att jag var borta där från radion, så jobbade jag faktiskt åt en del tidningar och skrev en hel del. Så att jag har alltid tyckt om att skriva, även från när jag gick i skolan då. Och det var ju väldigt bra, för de utbildningarna som var på den tiden, de var ju väldigt fokuserade på skrivande och journalistik. Så att det var inte lika vanligt med mediet. Det fanns ju bara SVT till exempel där i början på 80-talet. Nu hade ju inte 4:an och 3:an kommit igång.
Och sen dök du upp helt plötsligt på Eurosport Nordic. Det hade varit några månader. Då kommer du in, Henrik Strömblad, som NHL-kommentator. Ja,
oh, Jesus. Jag trampade in på dina domäner.
Ja, jag tror inte jag fick göra NHL, för jag gjorde det på 5:an. Jag minns inte exakt hur det var. Men du kom in som NHL-kommentator.
Ja, det där var ju roligt. Nej, men då hade jag väl bestämt mig för att nu vill jag göra ett försök att satsa på det här med TV. Och då hjälpte min pappa och hans redigerare som klippte filmer med att göra. Jag spelade ju en match mellan Parma och Degerfors, och så satt jag med och kommenterade den matchen, och de bandade ner där. Och på den tiden körde man ju med VHS-er. Det var inga filer man kunde skicka eller något sånt där. Och så skickade jag runt den där till lite sportredaktioner då. Och då var det Bengt Grive, den gamle legendariska tv-kommentatorn som var mentor på Eurosport då. Och han ringde, kommer jag ihåg, när han hade fått den där kassetten och sa: det är Bengt Grive här, det låter ju anständigt det där. Imorgon är det NHL-åk, kan du komma in och göra den? St. Louis, Toronto. Jaha, ja, jo. Tänkte jag. Och begav mig då till Eurosport som låg uppe på Humlegårdsgatan vid Östermalmstorg på den tiden där. Och jag hade ju läst på, fixade hockeytidningar. Det fanns ju ingenting på nätet. Nätet fanns ju inte. Nät på den tiden var ju sånt man fiskade med.
Vi pratar mitt i 90-tal nu.
Ja, 94 va. Mm. Så att, ja, hade det kommit igång så fanns det i alla fall ingenting att hämta där. Och dator hade man ju knappt då. Så det var ju att köpa lite hockeytidningar och försöka uppdatera sig lite. Och sen in då. De hade sammandrag på den tiden från NHL. Det var inga direktsända matcher då. Men jag minns, jag har den där kassetten kvar hemma där, tror jag, från den där första sändningen där på Eurosport Nordic. Och Grive, han skulle utvärdera den där. Och så, det var ju så svårt att se pucken, tyckte jag, för det var dålig bildupplösning där. Och fort gick det ju, och de sköt ju i alla vinklar. Det är en av dem jag kände igen hela tiden, var ju Brett Hall där. Och så sa Grive till mig, hopp, det lät ju okej det där, du kan nog få fortsätta. Men tänk på att det finns andra än Brett Hall som spelar hockey också. Så det var väl typ 90% av mina kommentarer, det handlade om Brett Hall.
Ja, men då hade du fått in en fot då i kommenteringsvärlden. Hur ramlade det på sen? För det ramlar ju ofta på sig i den här branschen.
Jo, det gör det. Det ramlade väl inte så jättelätt där i början. Det var väl konkurrens om jobben. Du hade väl dina uppdrag som självklart gjorde, krockade med mina. Liksom, och Grive, han la väl ut jobben så mycket det fanns där. Jag körde väl på där och tog de grejer jag hade. Samtidigt jobbade jag, det gick ju inte att försörja sig på heltid med det där. Så jag jobbade åt en sportfirma och sålde utrustning till klubbar, till fotbollslag och handbollslag och hockeylag. Låg inne på Stora Essingen där.
Ja, ja. Bollsport eller?
Nej, Bareko heter det.
Bareko heter det,
just det. Ja, just det. Ja. Så att, jag kombinerade det liksom med, och sen jobbade jag som lärarvick lite grann då. Lärarvick var ju bra. När jag slutade på den här sportfirman, så på den tiden så ringde de från vikarieförmedlingen och frågade om man kunde jobba. Det var ju perfekt. Då sa man bara, nej, idag är jag upptagen. Men skötte man sig så ringde de tillbaka igen dagen efter. Ganska bra betalt, så det gick ju hyggligt ihop då i alla fall. Men det var ju att lära sig mycket. Man satt där på Eurosport och körde diverse grejer då, och det satt fransmän och räknade in den i lurarna. Ibland till reklam, ibland inte till reklam.
Captain Mike.
Keep on talking. Och de här målsammandragen från Europa då. I bästa fall så fick vi ett fax där det stod målskyttarna på. Det var väl Eurogoals som man körde på torsdagskvällar då. I sämsta fall fick man inte målskyttarna, och då fick man väl improvisera lite. Eller man visste inte vilken ordning de kom i matcherna. Så att, och det klipptes väl ihop samma kväll, vill jag minnas. Vi satt och gjorde dem där sent. När matcherna var färdigspelade så rullade det ut, och ibland hade de inga bilder från någon match som hade skrivit att man skulle få, eller de hade inga rättigheter från den matchen. Så det var ju verkligen djungeln som rådde ibland då.
Mm-hmm. Ja, det var en tuff skola så till vida. Mm. Ja. Och berätta mer, för sen så öppnades ju upp en ny dörr.
Precis, och båda vägar skildes väl åt där också. Det var väl en dörr som du gick in i, som var hos en konkurrerande firma där som heter Supersport då. Medan MTG då, som jag är anställd av idag och varit anställd av sedan 96, Viasat var ju inte något etablerat namn på den tiden, men MTG var ju det stora bolaget som drev TV3 då, bland annat, som ju var den stora kanalen som direkt sände sport. De bestämde sig för att starta en sportkanal 1996, och då behövdes det folk dit. Och då slumpade det så att det var ju den gamla chefen från radion, Thomas Sturesson, som var chef där. Och vi gick upp och pratade med honom då, och Thomas, han sa att ja, men du är bra, vi behöver en tjänst där. Vi behöver en reporter, en kommentator där, så att du är välkommen in där. Och då hade vi redaktionen börjat forma sig där redan, och Göran Zachrisson skulle kommentera golf där, och Tommy Engstrand skulle vara programledare och lite fadersfigur till allihopa då. Fina rättigheter som köptes in också. Det fanns bra saker där. TV3 hade ju börjat sända italienska ligan, som var jättestort då på den tiden. Och Champions League har ju funnits hos MTG och trean ända sedan starten 92 då. Och det var hockey, och det köptes in golf och det boxning och allt möjligt. Men problemet var att det fanns ingen plats att sända kanalen på. Distributionen var ju inte digital då i mitten på 90-talet. Och Telia som skötte kabel-tvn hade 6 platser, vill jag minnas, i sin box. Och den fick ju företagen förhandla om att komma in i. Telia satt ju där som patroner mer eller mindre, och skulle ha betalt i ena ändan av tittarna och i andra ändan av tv-kanalerna som fyllde den där boxen med innehåll. Och vi lyckades aldrig komma ut. Jag tror inte den kanalen du jobbade på lyckades komma ut heller. Ni hade också ambitiöst innehåll.
Vi sände, jag tror det var en bra NHL-match. Så jag sa, vad kul match. Ja, men det var bara 12 stycken i Tommelilla som kunde se någon sånt där. Men det var på det sättet.
Och jag tror vi gjorde en variant att vi gick in på helgerna på TV6, som på den tiden var en ren kvinnokanal med tjejprofil där. Och så la vi den tablån och så sände vi sport, och det blev världens bråk med Telia som till och med släckte ner kanalen. Så att vi höll väl från 1 mars 96 in till slutet av året där, och då meddelade ledningen att de inte kunde köra kanalen vidare då och skulle lägga ner den där. Och det var ju lite tungt förstås för alla att jobba kvar där med vetskapen om att ja, vi hade en månad som var väldigt intensiv. Vi hade en Davis Cup-final i Sverige mot Frankrike där som skulle sändas. Och det var ju lite ironiskt att den sändes, och den gick ju då på helgen. Och den blev ju så lång. Jag tror att det var tiebreak och det var Niklas Kulti som spelade där, och han hade kramp, han stod och slog med racketen på låren och lades ut bilder i Rapport och Aktuellt som då fick visa på den där. Så att det var ju tittarrekord, det var ju all time high. Det var 1 miljon tittare på TV6 och på den tiden, det var ju fantastiskt. Och då skulle kanalen stängas ner. Så att det kändes lite dystert. Men jag hade som tur fått besked om att jag fick fortsätta, eftersom jag hade börjat jobba mycket med fotbollen, och den italienska fotbollen som ju rullade på TV3 då. Så att kanalen lades ner, tyvärr försvann ju en del av de här bra kollegorna, och Andreas Odén som gick till TV4 bland annat var ju en av dem då. Men några blev ju kvar, och vi levde ju vidare med sporten in då under TV3s flagga och TV6 som blev den som tog över lite.
Mm. Och sen så ja, du hade jobb. Det var ju hockey-VM, men så fanns ju där, och sen som sagt fotbollen, Champions League och Serie A
och sen skötte jag massa annat. Jag gjorde ju reportage, jag var producent. Vi var så få på den tiden, så då fick man lära sig alla arbetsuppgifterna, och det var nyttigt. Det var en bra skola. Det var ju inte som det har blivit idag, att det finns väldigt mycket redigerare och det finns mycket folk som är specialiserade på sina uppgifter, utan fick man vara lite av en allkonstnär.
Mm. Och så hade du då, eller så blev det ju då Viasat så småningom. Hur lång tid tog det, alltså övergångstiden från Sportkanalen till Viasat?
Jag tror att det var på vintern 99 där som ledningen bestämde sig för att de tyckte att Eurosport, jag kommer ihåg, så var Eurosport för dyr att ha på våran satellitparabol på plattformen där. Och då tyckte någon i ledningen och de höga cheferna att men då kan vi samla ihop våra egna sporträtter och starta en sportkanal själva. Så att vi fick väl en startsträcka på en månad ungefär. Som tur var så hade vi ju inkört lite grann med den här gamla sportkanalen, hur man skulle sända och distribuera och allt. Så att 1 mars 99 så såg Viasat Sport i dagens ljus, och 28 februari 99, dagen innan, såg min son Oscar dagens ljus.
Så att det var, vilken...
Precis, han är en dag äldre än vad kanalen är. Och det var lite stressigt där att hinna till BB och förstås delta som pappa, och sen så hade jag då förpliktigat mig att göra två program. Jag kunde inte veta exakt när han skulle födas, men eftersom kanalen skulle födas då den 1 mars så skulle jag göra i ordning två program ifrån helgens fotboll där. Så att jag var tvungen att säga till min fru där då att jag måste dra lite, du får ligga kvar med honom på BB här nu, och jag lovar, jag lägger ner jobbet sen minst en vecka framåt, men jag måste göra klart det här. Så att jag var ju där när han föddes hela dagen då, och då hade jag förvarnat vår producent Martin Elveby där om att om jag inte kommer på morgonen när det är dags att köra Orn och Kryssdoen nu, då vet du var jag kan vara någonstans, då hittar de mig på BB.
Ja, det här med förhållanden och jobba som vi gör, det inte helt enkelt. Jag menar, vi arbetar ju när de andra är lediga, och det är helger och det är kvällar, så det är inte lätt att få ihop familjepusslet.
Nej, verkligen inte. Och polarpusslet också. Ibland känner man ju att man ser folk som går till jobbet, och sen när det är helg, då vet man att då kan de ju syssla med massa kul saker. De checkar ut när det är fredag. Jag menar, vi checkar väl in när det är fredag, skulle man kunna säga. För då börjar ju våran stora del av arbetsveckan att ligga i startgrupperna för matcherna som är då. Så att det är ju en helt omvänd värld mot vad någon som jobbar normala tider har.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
På Viasat då, vad sa vi, 1 mars 99. Hur såg gänget ut då? Vilka var det som var kvar från den gamla tiden och vilka var det som nya som kom in?
Det var inte så våldsamt många. TV3-sporten fanns ju i London från början av starten där. Och då var ju Martin Elveby som är producent för Premier League idag och Magnus Dahlborn som jobbar mycket med basket och boxning och amerikansk fotboll. Mm. De var ju två veteraner. P.A. Gulle hade blivit chef för TV3-sporten då på den tiden. Så han hade inte flugan på kontoret kan jag säga. Han hade i rutan då. Mm. Ja, det var ju en gammal chef som hette Janne Steinman som stylade P.A. faktiskt. Om man får dra parallellen. Det är en liten kul story med P.A. Gulle bara. Jag har fått höra den här så många gånger, men han jobbade och sålde kylskåp åt Electrolux i London och gick ner på Svenska kyrkans lokaler där de brukade fika och umgås och så hade TV3 startat precis 87, sände nyheter och sport från England, för det var villkoret för att få sända ut kanalen från England. Och så satt en lapp där nere på anslagstavlan att personer med teaterbakgrund eller som vill framträda sökes för nyhetsuppläsning. Och P.A. han nappade på det där, så han drog iväg till TV3 då och försökte, han hade hållit på med teater mycket hemma i Sverige då, i Karlstad där han var uppväxt. Och ville ju testa liksom för att bli nyhetsuppläsare. Men när han kom in där och träffade den här chefen Janne Steinman som startade TV3 och som hade varit i USA mycket, då tittade han på P.A. och sa att du ska bli vårt sportankare och du ska bli en lite amerikansk modell. Jag ska styla upp dig. Så då blev det hängslen och fluga. Och det är väl Sveriges mest berömda fluga genom tiderna på P.A. Gulle som alla minns. Och när han körde amerikansk fotboll eller hockey-VM och stod och skakade lite fram och tillbaka där. Nej, så han var ju med där och var väl inte så inblandad i Viasat Sport. Det var mer Magnus som skötte den där. Och så var det väl Umberto Flauto som ju alltid varit vår klippa i sköttablåerna och se till att det funkar praktiskt bakom. Det var väl vi ungefär som skötte hela rulliansen då. Då var det en sportkanal. Vi hade fina rättigheter. Vi hade trav som vi körde bland annat. Vi hade spansk fotboll, italiensk fotboll och vi körde hockey en del. Och det var bra grejer, men det var ju också, det gällde att komma ut och kunna distribuera den och att folk skulle få reda på vad kanalen var och var den fanns någonstans.
Men så fanns väl också Lasse Kink, Tommy Engström, självklart, och Johan Zachrisson?
Absolut, det ska man inte förglömma. Att Lasse Kink, som ju alltid har varit en bra vän och en förebild, han var ju där, det var ju huvudkommentatorn på den tiden. När TV3 startade sporten så värvade de ju Lasse Kink och Tommy Engström från Radiosporten. Och Lasse var ju kvar länge medan jag började jobba där, och Tommy också då. Och Zachrisson är ju fortfarande kvar. Han är väl den äldste still going strong i gamet.
Mm. Ja, Lasse Kink vet jag betytt mycket för dig som mentor.
Absolut. Lasse har haft väldigt många goda råd och alltid positiv, alltid en bra person att snacka med och uppmuntrande och ja, kritisk när han behöver vara kritisk också. Så att likadant med Tommy Engstrand. Grive var ju det på sin tid när vi pratade. Så att det är någonstans så känner jag att det är viktigt att man har fått lära sig av de här. Och du har ju träffat Arne Hegerfors mycket, som säkert har lärt dig en del.
Ja.
Att man lyssnar, att man är ödmjuk och att man inte tror att det här kan jag mycket bättre än de här som har gjort det i 30 år.
Hur mycket intryck har du av, eller har du tagit av dem, de som våra föregångare, av utländska kommentatorer, och mycket själv Henrik Strömblads personlighet?
Det är någon mix av allting. Jag tror jag sökte ett stipendium hos Svenska Sportjournalistförbundet 95 år, och då skrev jag i min stipendieansökan att jag ville komma till England och se hur man gjorde sport på engelsk TV. Och då fick jag det här stipendiet och då fick besöka BBC Match of the Day, deras stora program på lördagskvällen där Alan Hansen satt i studion. Jag var och tittade på en match som Sky producerade på Selhurst Park när Wimbledon mötte Newcastle, och fick träffa Martin Tyler som är en av de absolut största kommentatorerna och fortfarande kommenterar. Vi brukar alltid fråga varandra, hur gammal är Martin Tyler? Jag vet inte om du vet det, men
nej, han måste vara över över 70, va?
Säkert, men han kör fortfarande. Han är still going strong. Och jag fick sitta med honom i deras kantin och prata. Det var ju otroligt värdefullt. Jag fick besöka Channel 4 som gjorde italiensk fotboll på den tiden och lärde känna en researcher där som jag fick hjälp av sen när jag började jobba med italienska ligan. Så att det var jättevärdefullt att få träffa de här som var utomlands. Och engelsmännen har ju alltid varit en förebild när hur de gör tv och hur de kommenterar, och få höra en kille som Martin Tyler ge lite goda råd.
Och, och så rullar det på med Viasat. Kanalen finns ju kvar än idag.
Ja, den har väl expanderat rejält. Och stora lyftet kom ju, kände jag, när vi verkligen drog igång Viasat Sport och våra temakanaler, Viasat fotboll, hockey, golf, motor, och köpte Premier League framförallt. Mm. NHL kom in och då blev det någon form av att pendeln svängde ju. Kanal Plus var ju väldigt starka och stora, det som blev C-more sen då, och hade de här rättigheterna. Men när Viasat köpte dem så blev det ju en förflyttning, och då blev det på något sätt att uppmärksamheten kom ju till oss. Det kändes som att vi hade jobbat mycket i skuggan av Kanal Plus i många år där och kämpat med våra grejer och haft bra grejer. Vi hade ju landslaget i fotboll länge som vi gjorde, men just Premier League var ju, det kan man ju inte komma ifrån. Det är ju, oavsett om italienska ligan var jättebra, spanska ligan var vi de första som sände i Sverige. Ingen hade sett spansk fotboll direkt sänd i svensk tv när vi drog igång den, och det var jättekul och det fick bra uppmärksamhet. Bundesliga har ju kört också, men Premier League är ju ligan som har det största intresset, och när den kom in så kändes det som att wow, nu lyfter hela liksom verksamheten, och det gjorde du med tittar och abonnemang och allting.
Ja, jag fick ju vara med och följa med rättigheterna där, så jag hade förmånen att få jumpa på rätt flak, om man får säga så. Om man gillar NHL och Premier League så var det i alla fall rätt flak. Men det var ju, det har varit lite, som du sa, ett tag där så var det lite tufft med live-rättigheter. Det är ju så i den här branschen att om vi jobbar med direkt sen sport så är det ju rättigheterna, och det gäller ju att ha de bästa rättigheterna, för då har du ju tittarna. Så det är...
Ännu mer idag tror jag, det är ju verkligen med det utbudet som finns. Men det har ju bara ökat och ökat och ökat, och det är klart att folk, de vill ju se det bästa, och det är ju det du kan ta betalt för också. Det är ju ingen hemlighet att det är ju ingen allmoseverksamhet. Den ska ju gå ihop och den ska ju generera vinst, och då på något sätt måste man kunna hitta en rimlig prisnivå som folk känner att det här vill jag betala för att se de här grejerna också. Och sen är ju rättigheterna i sig, de sticker ju iväg i kostnad. Det är ju det som gör att det blir dyrt i slutändan för tittarna också.
Och du specialiserar dig på fotboll, för jag har sagt till dig, Henke, ska du inte göra hockey? Du har ju gjort hockey, det är bra för att hålla igång, det är bra för... Nej, jag tycker inte det är kul, så jag vill göra fotboll, så har du sagt till mig när jag frågat dig.
Jag tror inte jag har brunnit för hockey lika mycket som du har gjort till exempel. Alltså, jag är inget emot, jag spelar ju hockey själv och jag tittar gärna på hockey, men sen tycker jag nog att jag har haft kollegor som har gjort det där så bra, och jag känner att jag kan liksom inte gå in där och göra det där bättre, eller kanske till och med lika bra ibland, så att... Fotbollen har ju varit så mycket att jobba med också. Det på något sätt har det blivit min genre. Men när vi jobbade med OS förra året så fanns det ju ingen fotboll att jobba med i Sochi. Och då fick jag ju kliva ut i backen och jobba med alpina grejer och snowboard och allting. Och det var jättekul. Det var som en liten så här, wow, nu är jag tillbaka igen i mina...
Val d'Isère,
mina reseledardagar och få snacka med det alpina folket. Och, nej, det var jättekul. Det kändes verkligen som och just att individuella idrottsmän... De pratar ju gärna killar och tjejer mycket mer och berättar om sig själva. Medan en lagsportare, en fotbollsspelare, en hockeyspelare gömmer sig lite bakom laget ibland. Medan man märker direkt skillnaden när du intervjuar någon som representerar sig själv. Och vet att om inte jag gör jobbet så finns det ingen annan som drar mig fram. Och det känns som att det är lättare ibland att få dem att prata och berätta om sig själva och öppna upp sig.
Kände du att du hade saknat att göra de andra sporterna? Så det blir ju, jag har ju haft förmånen att göra både och då, och bortsett från djursporttiden, för då var det ju allt möjligt. Kan du sakna liksom att göra lite annat, vi som inte är experter utan kommentatorer, och få...
Jo, det kan jag nog göra ibland. Och jag, alltså, längre tillbaka så gjorde jag en hel del andra sporter. Vi hade... När vi inte var så många då klev jag in nu det handboll och andra grejer, och även vi hade Superstars som jag körde på TV3 under ett antal år, kommenterade tävlingarna där, och så det har funnits en variation, absolut. Men det är klart att ibland idag så kan man känna att visst vore det kanske uppfriskande eller skönt ibland att bryta av och köra någonting annat. Men samtidigt så tror jag motorsport skulle jag aldrig ge mig in i, för det kan jag inte och jag är inte tillräckligt intresserad.
Du säger som Bengt Rive, den är att det kan sport jag inte förstår, det är Formel 1, Formel 2, Formel 3.
Ja, ungefär. Ja, precis. Och där har vi ju jättebra folk som kan varenda skruv i motorerna där och pensionerade. Golfen likadant. De som kommenterar golf vid sidan av Zacker, bara det är ju bedrift att ge sig in och mäta sig med Göran Zachrisson i golfen där. De kan ju alla slag, det är ju professionella för detta spelare allihopa. Och det, även om jag fuskar lite på golfbanan och handicap 16, så skulle jag aldrig kunna säga hur man ska slicea bollen eller hur man ska gå ur bunken eller något sånt där. Så att det har ju blivit liksom att ja, folk är så specialiserade idag. Det är många som är jätteduktiga på sina sporter. Det gör ju, och tittarna ställer högre krav. Det känner du säkert av själv också. Det är ju liksom, kunskapen är enorm bland de som tittar på sporten. Och då känner man att sitter du inte där med en expert, då måste du ha en massa kunskap själv och kunna berätta om den. Och har du inte den passionen eller den lidelsen och drivet och kunskapen, då blir du ju avslöjad till slut. Och så tycker folk att, vad sitter han och svamlar om?
Apropå experter, nu ska jag ställa en elak fråga. Glenn eller Glenn?
Ja, den är bra.
De är olika.
Den brukar många fråga. Ja. De är olika, ja. Absolut. Hussein och Strömberg som du syftar på där. Mm. Och båda två är fantastiska människor och har blivit jättebra vänner eftersom jag har jobbat länge med dem och jobbar fortfarande med den ena Glenn. Så att, men just att de är olika, det är ju... Man kan väl säga att Strömberg har blivit kanske lite mer Hussein i sin stil under senare år. Att han har ju alltid varit en duktig analytiker och som ser spelet, medan Hussein har levt på passionen mycket och inlevelsen och var väl som bäst när det blev 5-5 eller 3-3 eller något sånt där. Men ja, nej, jag kan liksom inte säga att jag kan sätta den ena över den andra eller någonting. Jag tycker att det var fantastiskt kul att få jobba med båda, och ut och resa med dem är jätteroligt för att de är så pass ödmjuka. Vi har ju alltid skoj om man går ut och käkar eller man sitter och pratar på en flygplats. Bland de mest avslappnade människor jag träffat i livet är ju Glenn Hussein, som aldrig hetsar upp sig. Flyget kan vara försenat, det kan brinna i garderoben eller någonting. Han tar fram ett korsord och han sätter sig där och liksom är lugnt och rycker på axlarna och säger, åh, det går väl ett nytt plan och eller någon kommer att släcka eldsvådan här eller något.
Ja, både Glenn och Glenn Strömberg och sen har varit med i Holmgren Möter, så att jag borde lyssna på deras historier också. Jag tänkte på det, ponera nu, för det här är ju en aktuell fråga, om nu våra sportchefer hör det här, att du inte skulle göra fotbollen vid de olympiska spelen nu som kommer upp i Rio. Vilken sport skulle du då helst vilja göra? Om du tar bort fotbollen, det är ju U23, men och inte den fanns ungefär som det blev för dig i Sochi.
Damernas beachvolley.
Ja, ja, på Copacabana.
Ja, precis. Och den bästa kommentatorsplats.
Ja.
Nej, ja, det är klart att en lagsport har jag alltid brunnit för på något sätt där, så att det är väl andra sporter som man förhoppningsvis skulle kunna ge sig in i där och göra. Landhockey, handboll, basketen tror jag inte jag slår Magnus på fingrarna, den kan han så pass bra, så att volleyboll möjligtvis. Jag kan tänka mig, det finns ju massor med sporter på ett sommar-OS, att få ge sig ut och upptäcka nya vibbar. Det beror lite på exakt vad de har tänkt sig på och satsa på, våra chefer, och vad man kan tänkas vara eller få göra för grejer då.
Du, jag tänkte på det. Det handlar om förberedelser naturligtvis och så i även i fotboll naturligtvis, som du gör till vardags. Hur lägger du upp ditt? Hur förbereder du? Vi har ju alla speciellt. Alla kommentatorer har sin egen lilla unika stil när det gäller att läsa på hur statistiken ska ligga. En del skriver på ett papper, en del har ett block. Hur gör du?
Ja, till att börja med så är jag nog ganska sådär old fashion. Jag kör ett kollegieblock och så slår jag upp kollegieblocket och så lägger jag vänstersidan i hemmalaget och högersidan i bortalaget. Och sen så börjar man fylla ut basfakta runt. Det är ju mer sådär stödstolpar om man nu på något sätt skulle få ett hjärnsläpp eller någonting. Och så, längst ner så brukar jag skriva lite fakta om tränaren och sen så fyller jag på med intressant statistik och citat och grejer man läser på inför matcherna där, så att man har fyllt det där blocket med lite grejer. Och sen brukar jag gå ner lite mer i detalj i lagen då och läsa på om spelarna. Och då skriver jag ner antingen som med små klisterlappar som jag skriver ner spelarna på när jag inte vet om de ska spela. Är jag given på att de ska spela så skriver jag in dem i uppställningen där och så fyller jag på dem med grejer runt omkring där då. Så att det är väl den lilla stegraketen. Och sen, där kan man ju börja med redan råfaktan lite tidigare. Det måste man ju börja med. Det går inte att göra allting några timmar innan match, utan det gäller att hitta ett system där tror jag som funkar tidsmässigt också. För det, om man är upp till 4 matcher i veckan, då måste man ju på något sätt hitta en rullians som går och fungerar och man får ihop praktiskt.
Har du haft det systemet hela tiden? Och förfinat,
ja,
det?
Förfinat det lite. I början var man väl lite, när man klev in i det första gången, då visste man inte hur man skulle göra. Och då gällde det att hitta lite grann av sättet att jobba. Men jag ser ju många kommentatorer idag, framförallt de som är yngre, de jobbar ju med iPaden till exempel, eller datorn. Men jag vet inte, för mig är det lite grann sådär att jag känner att hängrensen är jag vill ha fram de här grejerna. För det handlar ju om här och nu att kommentera matcherna, och någon gör en grej, något mål eller någon prestation, och så ska man relatera till någon annan grej eller något sånt där. Står det i pappret så försvinner det ju inte. Pappret finns ju alltid där. Block och papper och penna, det är aldrig omodernt, för mig i alla fall. Medan i datorn, ja, det ligger lagrat där, men då kanske datorn har gått ner eller släckts ner, nätverket funkar inte eller vad det nu kan vara. Och så får du inte fram den där, och då tappar du den där sekunden som är tajmingen som du vill ha.
Du var inne på det själv, Henke, alldeles nyss. Det faktum att informationen finns ju tillgänglig för alla nu med internet. Och vi ska kommentera Liverpool till exempel, och då kommenterar vi för de som sitter och läser om Liverpool 5, 6, 7 timmar om dagen och kan naturligtvis allting. Hur tänker du när det gäller det? Alltså att vara både basal men även kunna ge dem någonting lite extra?
Jag tänker på att man av respekt måste vara väl påläst, så att tittarna och framförallt de som har en passion för Liverpool som du pratar om till exempel, ska ju känna att kommentatorn vet vad han pratar om. Han får inte sitta och svamla eller sitta och vara oklar eller gissa eller någonting, utan alla liksom så här basgrejerna måste jag definitivt kunna då. Sen kommer jag ju aldrig, eller någon kommentator kommer aldrig att kunna slå en hardcore supporter på fingrarna som kanske lägger 3-4 timmar och följer sitt lag på nätet varje dag. Det är omöjligt, det finns inte den tiden. Men däremot att kunna hitta intressanta nyheter och kanske hitta lite grann och nya spelare som inte är så välkända som då hardcore supporten kanske känner till lite. Att hans bakgrund, Jordan Ibe till exempel, som ju börjar slås in i A-laget nu då, att man vet lite grann om Jordan Ibe där, så att man inte bara säger att aha, är den där nya killen och han ser bra ut eller något sånt där, utan då får man gå lite på djupet på den spelaren då. Och sen det här med rykten och silly season och transfermarknad och sånt där, det är ju rykten trots allt, och jag tycker någonstans kanske att det inte kommer...
Hur behandlar rykten? För det är ju väldigt många rykten, ja. I England, och du kan ju sitta och dra rykten i 90 minuter om du...
Precis, och jag tycker nog inte att det är kommentatorns jobb att sitta och dra rykten. Vårt jobb är ju att följa spelet, att vara med vad som händer i matchen, vad som kan påverka matchen med byten och ändrade taktiska formationer, att det är det viktigaste. Sen rykten, spekulationer och allting, tycker jag att det kan man lämna runt omkring matchen. Det kan vår studio sköta, det kan webbsidan som ju jobbar mycket bra med nyheter och sånt där sköta, men det är klart att plockar man in någon manager på läktaren som är där för att titta på en spelare som det har snackats mycket om, så måste man ju kommentera det, att nu ser vi Laurent Blanc på läktaren här, han har blickarna på Sterling här, och det har ju snackats mycket om att PSG är intresserade av Sterling, så att så väl påläst måste man ju vara, och i det läget så är det ju naturligt, men liksom att så fort man plockar in en spelare i bild och säga att det är möjligt nu på slutet av säsongen här, som jag känner Milner till exempel, som ju inte förlänger kontraktet med City, då är det väl naturligt att man tar upp det under en match att Milner kan vara på väg till Liverpool eller till Arsenal till exempel. Men att sitta mitt i säsongen och i början av säsongen, och ja, men visst, du kan ju få silly season att pågå forever om du vill, men jag känner nog att det finns de som kan göra det jobbet bra, och matchen är matchen liksom. Det är inte, den är inte riktigt till för att sitta och berätta om transferrykten.
Off-tube kontra on-site. Kan du för det första förklara för oss som inte hänger med vad det är för någonting?
Ja, du hänger nog med.
Ja, jag hänger med, men nu har jag ju förmånen att ställa frågan den här gången. Så, hur du upplever det och först skillnaden också?
Ja, off-tube är då alltså att man sitter hemma i en studio eller i en speciellt box eller rum och kommenterar framför en tv-skärm och har exakt samma bild som tv-tittaren har hemma. Inga andra hjälpmedel. Det enda man kan möjligtvis ha är att man kan få någon guide-kommentar i sina öron från det landet där matchen sänds då. Och om det är till hjälp, eller det är ofta mest störande om man sitter där med guide-kommentatorn. Datorn kan man ju ha på ett annat sätt än om du är på stadion. Det kan vara en hjälp att du kan följa
tapetsera på väggarna, ja, med statistik och så. Ja.
Ofta bättre utrymme, ja. Absolut. Det är, om man nu ska ta fördelar med att sitta hemma, så är ju utrymmet där du kan lägga upp papper, du kan sätta statistik, du kan breda ut det på ett annat sätt. Medan på stadion så är ju utrymmet begränsat oftast på kommentatorsplatserna, men du gör ju alltid ett bättre jobb där du är på plats. För journalistik tycker jag, det bygger på att du är där saker och ting händer och berättar för dina läsare, dina lyssnare, dina tittare vad som händer. Du ska förmedla känslan av att vara där. Och det kan du ju göra på arenan på ett helt annat sätt när du upplever helheten, och framförallt experten skulle jag säga gör ju ett mycket bättre jobb när experten är på plats på arenan, för deras jobb är att se spelet på ett annat sätt och titta på taktiska mönster och allting. Medan kommentatorn ska ju mer följa bollens rörelse. Och sen får man ju självklart, om man kommenterar matchen själv eller när man hinner, titta liksom på eventuella förändringar och sådär. Men i grund och botten så gör du ju ett bättre jobb. Du förmedlar stämningen på ett helt annat sätt också. När du sitter hemma så är du helt i händerna på bildproducenten. Kontroversiella situationer, det har ju hänt mer än en gång, när två spelare smäller ihop i straffområdet och så står alla och skriker om domaren och du vet inte om domaren har dömt straff, för du har inte sett om han har pekat på straffpunkten. Sitter du på stadion så ser du det, och så rullar de repris på repris och så plötsligt så bang klipper de till en bild där bollen ligger på straffpunkten. Jaha, det blev straff. Okej.
Och dessutom de här nördarna då som vi talar om, som följer sitt lag, du kan ju alltid plocka in någonting extra, stämningen var inne på, men även andra små saker, detaljer som vi hör på stadion kan vi ju bidra med på ett annat sätt då förstås.
Jo, och du kan få reda på nyheter på stadion på ett annat sätt också. Du pratar med andra kommentatorer, man rör sig ner runt spelartunneln innan match där och får veta saker som inte riktigt kommer fram. Ja, den taktiska uppställningen kanske, de flyttar någon spelare eller om det är någon som har känning av någon skada på uppvärmningen. Någonting. Så att jobbet i sig görs ju alltid bättre på plats där du kan förmedla saker och ting på ett helt annat sätt.
En fördel med att sitta hemma är en dålig match, du är nära hem jämfört med att två dagar att komma från England.
Det kan det vara, eller när du var i Ukraina, det tog två dagar att komma dit och två dagar att komma hem med landskamp.
Charkov, ja, Bosse Pettersson där.
Det är riktigt. Nej, och sen har du väl det sociala livet också. Det går ju kanske inte, om du ska ha ett normalt liv och du har familj och du har barn och vänner och allting, att vara på plats varje helg. Det skulle ju i sånt fall gå ut över allt socialt liv.
Hur ser du på resandet? För att jag har hållit på också det här i många år nu och resa och ibland så vakna upp och var är jag någonstans idag? Är jag i Madrid eller är jag i New York eller London? Hur ser du på resandet? Hur känner du inför det? För det är mycket resande, det är många, många hotellnätter.
Det låter ju väldigt glamoröst och folk säger att du måste ha världens bästa jobb och ni glider bara runt och tittar på fotboll. Och då brukar jag alltid tala om för dem alla förberedelsetider man har. Och sen är det inte så glamoröst att gå upp klockan 04.00 och åka ut till Arlanda för att hinna med en tidig flight och komma fram och i bästa fall få ett hotellrum så att du kan byta om till kostymen som man ska ha på stadion, kasta sig iväg dit och då sätta igång jobbet och göra presentationer innan matchen och allting och så intervjuer, och då är man ju ganska trött efteråt sen. Så att det är inte så jag klagar, men man måste ju ändå berätta liksom verkligheten hur den ser ut många gånger. Att,
sitter inte på Chanson, du ser varje gång du är i Paris, med andra ord, eller vi i Paris, det gör vi inte. Nej, jag kan intyga att Henke säger sanningen.
Nej, precis. Och sen är vi ute på en liten roadtrip som vi var senast med Premier League, och så åker vi iväg till Champions League-matcherna då. Då är det liksom förflyttningar hela tiden och du ska hinna med att jobba. Du kanske inte hinner med alla förberedelserna på hotellet. Får man gå upp extra tidigt eller till och med ibland sätta sig sent när man är trött och kommer hem efter matchen för att vara ajour och sitta på flyget är inte alltid optimalt och vika ner brickan där och breda ut papperna. Då får man ju ilskna blickar ifrån medresenärerna då. Så att det är klart att det är en fantastisk förmån att få åka till de här stora arenorna och få titta på fotboll och få betala för att göra det man verkligen älskar. Men resandet i sig är ju inte riktigt någon jätteglamourgrej.
Hur många Champions League-finaler har du gjort nu? Du tog över för Lasse King, så jag har gjort någon här. Men vad har du gjort?
Nio. Så det blir en tionde i Berlin här.
Tvåsiffrigt, ja. Mm. Ja. Jag tänkte på det på när det gäller familj. Du har en son, Oskar, då, född 99. Du var ungdoms, du var tränare för honom. Du tog honom samma resa som dig, från Spånga till Brommapojkarna. Och jag vet att du hade en härlig lidelse för det också. Du pratar mycket om
ungdomsfotboll.
Hur ser det engagemanget ut?
Ja, det har ju blivit mycket mindre med tanke på att jag slutade träna grabbarna då och kände väl att det kanske var dags för ett break, att de skulle få... Nu tränar jag ju inte själv, det hade inte gått. Jag hade ju alltid någon assisterande med mig som skötte laget också, men jag körde dem från de var 6 i Spånga då, fram tills han bytte när han var 11 till BP, och sen fram tills förra året då när han fyllde 15 där. Det känns lite tomt ibland. Det känns, jag åker förbi någon sån ungdomsmatch och så ser jag någon träning och så tänker man så här, det där är ju, ja, det är ju kul liksom. Man vill ju gå ner där och det var ju det som var så roligt. Då var det liksom den riktiga varan då med man själv deltog liksom, jämfört med när vi jobbar. Man deltar ju också, men här var man ju nere på planen och ställde ut konen och stod i omklädningsrummet och kände den där lilla spänningen i magen och pirrade och åkte på massa roliga kupper och så att det saknar ju definitivt. Sen fanns det ju andra bitar som var jobbigt att hålla i och alltid hålla ordning och hålla i materialet. Och jag var väl den som skötte mycket av det praktiska också runt laget och så till att du bokade upp allting och det skulle funka. Och som tur var hade jag en jättebra kassör med mig i BP där som skötte pengarna. Det hade han inte orkat.
För jag berättar en rolig historia apropå det. Det var en kollega till oss, den belgiska kollegan, som kom fram till mig och frågade: Your colleague Henrik, is he coaching i Malmö och IFK Göteborg? Jag förstod inte riktigt vad han menar. He's coaching. Oh, no, he's coaching Brommapojkarna 10 year old. Men då hade du pratat med sån lidelse och sånt engagemang om coachandet där, så han var övertygad om att du var tränare för något av de stora lagen.
För man är för
fan. Ja, eller i Göteborg, ja.
Jo, nej, men jag satt mycket på kvällar och tittade på övningar. Jag hittade UEFA, hade en jättebra bank där som man kunde hitta lite kul grejer liksom, för grabbarna skulle växa upp. Och vi bokade upp mycket matcher. Vi hade samarbete med klubbar i Örebro och Norrköping och Västerås. Så att det blev en stor del av livet där. Och det är lätt att gripa sådär. Jag skulle säga de roligaste åren när barnen spelar, tycker jag, det var nog sjumannaåren där. Jag tycker femmanna var ganska tråkigt, för då var laget inte så bra. Men sen när vi började spela sjumanna, då började de förstå vad vi gjorde och började spela liksom, och man såg linjen och allting. Och kupperna på sjumanna var ju jättekul då. Och sen upp i första åren på elvamanna. Sen blir det ju mer och mer att de närmar sig junior- och vuxenfotbollen där. Och sonen kanske inte tycker så jävla ball att ha farsan med sig i omklädningsrummet.
Vad spelar Oskar på för position?
Han spelar ytterback oftast, eller ute mitt fältare.
Inte målvakt i alla fall.
Nej, han stod när han var liten någon gång och så fick han ett skott så lillfingret böjdes och så skällde han ut mig och sa att det där var ju mitt fel förstås. Och då ville han aldrig stå i mål efter det.
Men du går och ser på matcherna när du kan och så?
Jo då, absolut. Jo, det gör jag. Och jag ibland kanske jag till och med känner att om jag hade tiden så skulle jag nog kunna tänka mig att hjälpa till med något lag med mindre killar eller något sånt där och följa dem lite grann. Det finns ju sådana killar i BP som är som en lärare som startar om igen och igen och igen liksom, med nya killar, och det är väl att det är en del av livet då. Mm.
Ja, Brommapojkarna som sagt var en stor del av livet. Du går och suckar nu på redaktionen en hel del. Det respass ur allsvenskan och det går inget vidare i Superettan.
Nej, det är ju bedrövligt faktiskt. Det är tråkigt att se. Mycket beror på att det är ett väldigt ungt lag. Att de äldre bärande spelarna är inte så många längre. Och det måste man ju ha. Det säger sig självt. Och det har ju varit så när BP har tagit klivet upp. Att det har funnits 4-5 stycken som har varit de här som man kan luta sig mot. Att det kommer fram bra unga spelare i klubben, det gör det alltid. Och det har det allt gjort ända sedan urminnes tider. Det har ju varit fundamentet. Men det som är lite bekymmersamt idag, det är väl att de har så bråttom därifrån. Förut så spelade de i alla fall ett par år i A-laget och försvann sen. Men nu är det som att, det är ju 99 då, min son spelar. Två av de bästa 99-killarna sticker till England ut i sommar. En till Chelsea och en till Sunderland. Utan att ha gjort en enda match i A-laget. Och de spelar ju på pojklandslaget och till och bland de bästa i Sverige i årskullen. Och det är ju en liten jobbig scenario för BP där, att man inte kan behålla sina bästa ens upp i A-truppen utan att de vill iväg tidigare. Och det kommer ju påverka kvaliteten på A-laget också.
Ser du någon lösning på det problemet? För det är ju ett problem generellt, inte bara BP:s problem, att ungdomar tidigt sticker iväg.
Svårt kanske. Jag vet inte, det finns nog inga sådana här, att man ska säga, ja, stanna hemma. Det vet jag, SF driver väl det och vissa klubbledare och allting säger att nej, men dra inte iväg, och de försöker blocka dem och de får inte vara med i landslaget och allt möjligt sånt där. Nej, jag ska inte säga att, ta Sebastian Larsson, det är väl ett utmärkt exempel på en kille som kommer från Eskilstuna utan att ha spelat elitfotboll och har en fantastisk karriär och verkligen tog den här utbildningen på rätt sätt i Arsenal då. Nu är ju inte alla Sebastian Larsson, men jag tror att är du vaken och öppen och du får ju en fantastisk möjlighet, så att jag skulle nog inte säga nej till någon att ta chansen, men de ska vara medvetna om att det är otroligt tufft, och de ska ju helst kanske prata med någon gammal proffsspelare att det fanns, ja, att de har mentorer och kunna snacka med någon som har varit där. Agenten kommer ju alltid att säga att det är guld och gröna skogar och fantastiskt, Men om du då pratar med Glenn Hussein till exempel, eller ja, Fredrik Ljungberg, om det fanns möjlighet att snacka med honom, eller Stefan Schwarz, så kan ju de beskriva vad proffslivet är för någonting och vad det innebär och hur konkurrensen är. Och att du kan inte gå till tränaren som i Sverige och gråta ut mot hans axel när inte spelet funkar, utan då kommer de att göra som George Graham gjorde med limpan där, när han sa att det funkar inte mitt passningsspel riktigt, och då tittar Graham på honom och säger you're professional, you have to deal with that, och så gick han därifrån.
Nu ska du få en fråga som jag får nästan varje dag. Vilket är ditt favoritlag? Först i England och sen i Sverige.
I England, när jag växte upp och fastnade för ett favoritlag på Tipsextra, då var det ett lag som spelade i helvitt och var fantastiskt bra på 70-talet. Det var ju Leeds, som jag faktiskt med viss bävan följer med hur har... Jag trodde att Leeds var på gång när de började komma upp igen där, och efter att jag saggat till League One under många år, så jag satt faktiskt och kommenterade när de mötte Millwall i någon playoff-match. Nu brände de den, men sen gick de upp och hade ju ett bra lag på gång. Sen försvann väl halva laget i Norwich då, men det kändes som att det här kanske kan bli någonting. Som för Leeds är ju en stor klubb i England, men som det ser ut idag med alla konstägare och allting, så är det ju kaos där. Så att, men man får inte vara en sån här medgångssupporter som byter eller någonting, så att, och sen är här i Sverige är det ju Brommapojkarna, ja. Det är ju BP som är liksom det gänget där.
Fortfarande är det ju lite grann så att ungdomarna också, även om BP är ett fint lag att lägga till allsvenskorna säsongen nu, så har ju många av dem, de hejar ju på AIK, Djurgården eller Hammarby ändå.
Så har det alltid varit, ja. Kommer det alltid att vara, och det är väl klubbens problem att man spelar gärna i BP och njuter av statusen där, och sen får man inte glömma att BP är ju inte bara elitfotboll, det är ju breddfotboll, det är en gigantisk klubb där killar och tjejer spelar som bara vill ha kul och som inte har någon ambition att träna 5 dagar i veckan eller bli jättebra. Där gör ju BP ett jättestort socialt jobb. Men sen är det ju tufft. Bayern har ju en fantastisk publiksnitt, AIK och Djurgården har ju sin publik och passion, och slå sig in där någonstans och så hitta liksom en publik, och det krävs att du ligger där i allsvenskan. Häcken har ju fått jobba jättelänge, och de är ju lite motsvarande BP som klubb, men och trots att de är mycket bättre och har varit topplag i allsvenskan, så har inte Häcken sådär jättelätt att hitta någon stor stampublik.
Vad gör Henrik Strömblad om 5 år? Tror du?
Förhoppningsvis lite grann av samma saker som jag gör idag. Kanske utvecklat och producera lite mer av programmen där. Det är ju alltid intressant att lära.
Du tycker det är kul att jobba lite bakom också, för som du gjorde i början av Viasat-tiden så att säga.
Absolut. Mm. Jo, nej, men det är nog nyttigt då, att förkovra sig så att man är insatt i den detaljen med produktionen och att producera program och vara med och ta fram, så att säga, hur själva helheten ska se ut från när öppningsvignetten till slutvignetten.
Du har lite sådant ansvar nu också, för att när jag gör matcher ibland så får jag mejl eller sms från dig. Glöm inte att puffa för det där, och det där ligger så, och sen så, du har ett...
Jo, nej, men det är ju kul. Det hänger kvar från den gamla när man gjorde allting själv. Att jag fortfarande tar ansvar mycket för de matcherna där vi inte har någon studio på, att se till att det finns något i pausen, och att de som kommenterar matcherna får information om vad som kommer i pausen och vilka matcher man kan puffa för lite extra och sånt där. Så att det känns uppfriskande att veta att man inte bara har matchen att gå in i, utan att det finns andra arbetsuppgifter också. Och sen skriva också, det är också kul att hålla igång den ådran.
Skriver du bara sport eller något annat som du är inne och fuskar med?
Det har nog mest varit sport. Nu försöker jag väl hjälpa sonen att utveckla hans skrivande, han tycker det är kul också där, så att, men ja, ge mig in i några noveller kanske jag inte ska göra, men inte än i alla fall. Ja, för jag som vår vän Tommy Engström då, han skrev ju sina memoarer, men då behöver vi nog lägga några år under bältet till då.
Ja, får göra det. Det är något som vi har glömt att ta upp, Henke, när vi sitter här?
Nej, det är väl... Ibland kan man väl känna sig lite ensam i det här jobbet, skulle jag säga. Det är väl en sak som att man har gjort sin match och man vet aldrig riktigt om matchen kan man väl bedöma om den är bra eller dålig. Förhoppningsvis känner man väl själv om man har gjort ett bra eller dåligt jobb där. Och det är väl en sån där grej, man åker hem och sätter sig i bilen eller man går till hotellet eller något sånt där. Man är ju ganska tömd. Det är som en skådespelare, eller en fotbollsspelare också. Jag brukar jämföra jobbet mycket med att vara en spelare. Att du måste vara vältränad, i huvudet framförallt, men även i kroppen, för att orka med och hänga med då. Och ja, när du går därifrån så förhoppningsvis så är ju folk nöjda, men du vet inte om de är nöjda eller missnöjda eller om du har gjort ett bra jobb. Och det är ju skönt ibland då när du får ett par ord ifrån någon kompis eller kollega eller kanske någon tittare eller någonting där det står att det här var bra.
Mm.
Likadant som jag tycker att kritik, om jag vet att jag gjorde någonting dåligt och man får nyanserad kritik, så ska man ju svara på den. Och då ska man ju säga att ja, sorry av mig, det var fel av mig och det var bättringar. Jag gjorde någon intervju där jag valde något felaktigt engelskt uttryck i grammatiskt, och då var en kille som skrev till mig på Twitter där, och då kollade jag upp det där, och det var ju mycket riktigt, han hade ju rätt där, så jag svarade honom, fel av mig, rätt grammatiskt av dig där, och då blev man ju glad, och det tycker jag, han uttryckte sig schysst, det var inte din jävla idiot, vad håller du på med, utan det var mer att så där kan man inte säga liksom, det är inte rätt grammatiskt.
Livesport är ju här och nu, och när matchen är slut då är ju matchen slut, och många av oss ägnar ju jättemycket tid åt att förbereda sig, sen är matchen och sen är det slut. Ja,
precis, det, om man inte ska göra intervjuer, för
ja,
då är det
ja.
Inte slut.
Nej, men då är det slut efter dem,
lever det vidare fram till intervjun, vilket ja. Kan vara den svåraste delen i jobbet ibland.
Ja, tre frågor.
Ja, tre bra frågor och sen tre bra svar framförallt. Du kan ha tre jättebra frågor, men så står man där nere i tunneln då, och det är många tv-bolag där och spelarna är stressade och skillen rycker i dem, att få dem då att lägga ut texten och svara på ett sätt som gör att man tycker att det här blir bra, det här blir intressant. Det har du ju varit med om själv många gånger.
Ja, det gäller ju att hitta den där lite udda frågan, för det är inte alltid svensk television eller svensk tv är först med Mourinho eller Wenger, utan att hitta den där lite frågan som de svarar lite mer på. Det är ju det som är konsten.
Precis, att lägga ut texten lite. Jag hade en bra faktiskt med Harry Redknapp precis innan han avgick nu med QPR där vår norske kollega gick in och ställde någon fråga innan som var lite för offensiv och aggressiv, för alla frågade ju om han var rädd för att få sparken eller någonting där. Och sen tänkte jag då när jag stod där, det är förmånen att få lyssna på någon annan någon gång ibland, att jag formulerar om min fråga lite grann. För han, jag tror att frågan från norska kollegan var att it's crucial time for QPR nu, och då stirrade Redna på honom och sa crucial, vadå crucial liksom. Och då formulerade jag väl om den lite grann till att det pratas mycket om Queen's Park Rangers nu, och det är väldigt mycket rykten, finns det någonting du kan säga i den saken? Och då drog han igång där och berättade och det blev ju jättebra till slut då, men det hängde på att han själv var öppen och ville berätta. Hade han varit en mussla och bara liksom stirrat stint på mig och sagt att det finns ingenting att tillägga, då hade det inte blivit så mycket mer.
Finns ju en intervju som är berömd där den du intervjuar svarar this is the fucking Champions League, berätta.
Ja, den har jag sett några gånger. När AIK spelar Champions League
99
mot Barcelona, första hemmamatchen, och leder med 1-0 efter att Nebojša Novaković har satt dit en boll, och så är det hörna och Stuart Baxter som tränar AIK då ska genomföra ett byte, men när han gör bytet så hinner inte den spelaren han har bytt in ända in innan domaren blåser igång spelet, och så gör ju bara samma mål då förstås. Och det blir ett jävla liv, och han tycker liksom att du måste låta spelaren få komma in till straffområdet. Sen kan man ju diskutera om det är så smart att göra ett byte när motståndarna har hörna eller frispark då, men det var ju det han var svårt upprörd över och skällde på domaren. Och då frågade jag ju förstås, eftersom jag var reporter där på matchen, vad sa du till domaren? Och då släppte ju Stuart loss ordentligt och körde den berömda meningen this is the fucking Champions League, not amateur football, get yourself together.
Just det, 99, det var Lasse Kink och Glenn som kommenterade matchen, du var reporter.
Stämmer, ja. Ja.
99, ja. Är det någon sån här match som du speciellt kommer ihåg? Många gånger, min erfarenhet är att många gånger kommer de där speciella matcherna lite från när jag inte riktigt är beredd på det. De stormatcherna blir ju ofta ganska tajta historier. Men finns det några speciella matcher som du verkligen har som har fastnat, etsat sig fast hos dig?
Ja, det är ett par stycken, men framförallt min första Champions League-final, som ju var stort nog bara för att göra en Champions League-final 2005, men den matchen det blev sen, den är ju svårslagen när Milan kör över Liverpool och leder med 3-0 och går ut och gör V-tecken till sina supportrar och till familjer på läktaren och allting, och Glenn Hussein som jag kommenterade med sa att du får fan med ta hand om andra halvlek själv, jag drar dig i hotellet. Vilket han ju inte gjorde då, men han var på väg nästan och tycker liksom att det här var ju hemskt, och sen så kommer Liverpool ut och jobbar sig kapp på 7 minuter i andra halvlek till 3-3. Och det var ju, hela stadion skakade. Det var ju folk som hade gått som kom tillbaka. Och så blir det förlängning. Och de skjuter Dudek i huvudet. Shevchenko i förlängning. Och det blir straffar. Och Dudek sprattlar i vägen. Och Det är ju en magisk tillställning. Så att man gick därifrån och tänkte, ja, nu har jag fått göra en Champions League-final. Wow, blir det så mycket bättre än så här? Det var inte så tokigt.
Har du en sån här mardrömsscenario? För det händer ju konstiga saker ibland. Har du något sånt minne som att det hände? Eller att det kan ju hända mycket konstiga saker. Allt från transporter till arenan till att bilder och ljud försvinner. Eller att,
jag kommer ihåg någon match med skotska ligan när vi började med Sportkanalen där, och jag skulle sitta och kommentera matchen i efterhand då, och de la in ut fel bilder, och de la ut bilder som var framåt i tiden, och jag säger att nu har Rangers tagit ledningen, och så kommer tavlan upp, och då stod det 4-1 till Rangers på tavlan där, och sen lite försynt efter en kvart så hör jag en av teknikerna trycka ner knappen och säga, hey, Henke, du har nog kommenterat fel bilder. Då blev jag lite smått upprörd där.
Det var
inte så många som såg det där, men de hade lagt ut fel bilder till mig kontra de som sändes, så att så att jag kommenterar första halvlek och de sände andra halvlek.
Det var då vi var glada att det bara var 12 i Tommy Lilla som kunde titta. Ja.
Ungefär, varav 9 av dem hade killt på sig.
Ja, det är bra, Henke. Tack snälla för att, om ni inte har något mer.
Nej, jag tror inte att jag...
Du ska ju iväg och skjutsa sonen till. Han ska på sommarjobbsintervju här. Så att jag är lite orolig att jag... Vi kan ju sitta jättelänge till, känner jag, men...
Nej, jag måste nog köra dit honom om det ska bli något. Sen får han ta sig till sommarjobbet själv. Men jag lovade att skjutsa iväg honom på intervjun i alla fall. Så att...
Ja, tack Henke. Vi ses om ett par dagar igen.
Jajamän, ja, tack.
Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig, förslag på gäster eller andra synpunkter, så går det utmärkt via Facebook Holmgren möter, Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så bra så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.